Idag har jag glädjen att säga välkommen till Kristina Hellner. I början av 2015 tillträdde du som kommunikationsansvarig vid Stockholms katolska stift. Och nu har det gått 3 år. Var jobbet som du hade tänkt dig?
Nej, det var det inte. Det har varit en väldigt, väldigt omvälvande och väldigt rolig period. Jag fick ju det första året, 2015, då var det lite lugnare och det var ungefär som jag hade tänkt mig. Och det som var bra då var att jag fick möjligheten att bygga upp en informationsstruktur hos oss på stiftet med en ny hemsida och pressrum och så vidare. Så att jag liksom fick en bra grund. Och sen så började det hända saker i och med att det blev känt att vi skulle få ett nytt helgon i Sverige. Och det här fick en jättestor uppmärksamhet i svensk media, vilket jag nog inte trodde att det skulle få. Det pratades väldigt mycket om det. Och så bara några veckor därefter så hade vi ju förmånen att få berätta att Sverige skulle få ett besök av påve Franciscus, vilket också förstås ledde till jättestor uppståndelse. Och på den vägen var det liksom hela 2016 så hade vi väldigt mycket positiv uppmärksamhet i media. Sen trodde vi kanske att under 2017 skulle bli lite lugnare. Men så fick vi en kardinal. Och det har varit ännu mer positivt, ännu mer intresse. Och kardinal Arborelius har ju haft ett eget sommarprogram i Sveriges Radio och verkligen blivit uppmärksammad precis överallt. Mm. Så det har varit oerhört spännande och kul att få vara med om allt det här.
Mm. Om vi flyttar oss tillbaka till påvebesöket. Mm. Hur var det att förbereda ett påvebesök? Om man ser ur mediaperspektiv.
Det var väl ungefär som man kan förvänta sig. Det fanns hela tiden ett stort intresse. Det kom frågor ifrån media. Men sen dalade det lite grann precis vad ska man säga, månaderna innan påven kom. För att sen på något sätt nästan explodera när det väl var dags. Mm. Och det som var väldigt påtagligt då, jag är ju van vid att bara hantera svensk media. Men det har ju ändrats dels efter påvebesöket men också sen biskopen blev kardinal. Nu har jag ju kontakt med medier från hela världen. Och det var väldigt påtagligt hur oerhört stor uppmärksamhet påven får vart han än reser. Inte bara från det här teamet som reser med honom på hans plan utan även från alla andra möjliga håll. Så det kändes som att vi under åtminstone ett dygn var i händelsernas centrum i Lund och Malmö.
Du säger att kardinal Arborelius har blivit väldigt väl mottagen i media. Mm. Vad tror du att det beror på?
Jag tror att det till stor del beror på hans fantastiska personlighet. Det beror på kardinalen som person. Han är väldigt lätt att samtala med, han är väldigt lätt att intervjua. Och han svarar alltid på frågor oavsett hur svåra de är. Han duckar inte för några svårigheter. Det där är väldigt mycket hans egen förtjänst. Och sen är det klart, han har ju fått mycket övning så han blir ju duktigare och duktigare.
Men sen finns det ju en serie frågor där Sverige har en helt annan ståndpunkt än vad den katolska kyrkan har. Och de kommer ju upp titt som tätt i media.
Mm. Det gör de och det är ju för att de frågorna avviker och det är också de frågorna som intresserar folk tror jag. De förstår inte alltid den katolska hållningen och då blir det ibland, och så kanske det har varit tidigare, då blir man liksom direkt avståndstagande. Nu tycker jag att det mer är så att folk istället är nyfikna och faktiskt frågar, men varför är det så? Varför ser ni på det här sättet och inte på det gängse? Så att jag tror att själva attityden har mjuknat och man vill verkligen förstå den katolska synen på olika frågor. Sen så tror jag också, i och med att kardinalen har synts så mycket i media, att det blir en annan syn på katolska kyrkan, där man tidigare direkt associerade katolicism med förbud mot preventivmedel, abort, och så vidare. Medan nu har man liksom en större, man har fler saker att associera det med. Och där tror jag också att påve Franciscus har en väldigt stor roll. Han är väldigt populär och folk är väldigt välvilligt inställda till honom. Mm. Och kardinalen är liksom, ja, han har en relation med påven och då blir det positivt.
Men sen så kan man ändå säga överlag att man kan se om man tittar på media eller sociala medier att tonläget har förändrats under den sista tiden.
Mm.
Och att det är inte alls svårt att hitta på mer eller mindre officiella sidor men även Facebook-sidor en ganska rå och tråkig ton. Hur arbetar den katolska kyrkan i Sverige med detta?
Ja, hittills har vi inte haft så mycket möjlighet att arbeta med det. Men som du säger, situationen har blivit mycket värre på senare tid. Och jag tror på sätt och vis att det bara är en spegling av övriga samhället. Jag tror inte att katoliker nödvändigtvis beter sig sämre än någon annan. Men jag tror, eller anser och har en liksom, jag är väldigt starkt övertygad om att vi borde bete oss bättre än övriga världen. Om nu tonen är så hård och nivån är så låg på diskussionerna i sociala medier, då måste vi stå för någonting annat. Vi måste stå för en ökad respekt och medmänsklighet och förståelse och inte alltid söka efter konflikter och så. Och där tror jag folk ibland glömmer att vi alla, är du katolik och du uttalar dig i ett katolskt sammanhang på sociala medier, då är du faktiskt en representant för katolska kyrkan. Och du uppfattas som en representant för katolska kyrkan. Så om du häver ur dig elakheter eller kränkande uttryck, då gör du det som katolik och det färgar av sig på alla katoliker. Och det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt att arbeta med och få folk att förstå. Att som en minoritet i Sverige så representerar vi vår kyrka i allt vi gör. Och allt vi säger, även i vardagen och på arbetsplatserna och så vidare. Men eftersom det man skriver i sociala medier, det finns liksom kvar och det kan spridas blixtsnabbt. Fast man kanske skrev någonting när man var arg och upprörd, så lägger det ett väldigt, väldigt stort ansvar på alla oss. Och särskilt idag, jag bekymrar mig väldigt mycket för det här att kardinalen med sin personlighet och med allt det positiva som har varit runt honom har lagt en fantastisk grund för katoliker i Sverige, kan man säga. Och nu är det alla vi andra som måste hjälpa till att förvalta den här positiva attityden och positiva synen på katoliker och nyfikenheten som finns på oss. Så vi ska inte förstöra det här för kardinalen och för vår kyrka. Så, och där behöver vi alla tillsammans jobba.
Mm. Har du någon plan på hur du ska göra det? Det här blir ett arbete snarare än utåt, ett arbete inåt eller inom.
Precis. Och ja, det finns en plan. Vi har arbetat med detta väldigt mycket under hösten och det har också varit ett rent önskemål ifrån biskop Anders och från generalvikarien. För de har själva, trots att de inte är särskilt aktiva i sociala medier, så har de förstått att detta är ett problem och att detta skadar kyrkan. Så att vi har tagit fram en kommunikationspolicy för stiftet som gäller både så att säga internt och externt. Och det, vår tanke och förhoppning är att alla katoliker ska läsa den här. Den finns redan nu på vår hemsida. Och se vad det är vi försöker uppnå och vad det är vi pratar om i de här sammanhangen. Och att det är allas vårt ansvar. Och i den här kommunikationspolicyn finns det också något som vi kallar för 9 tumregler för god katolsk kommunikation. Det är väldigt, väldigt enkla små punkter som jag önskar att alla kunde åtminstone titta på och någorlunda försöka följa. Som handlar om att vi ska behandla varandra med respekt, att vi ska ha en vänlig ton mot varandra, att vi ska tro den andra om gott, vilket är väldigt viktigt i diskussioner på sociala medier. Så att vi har jobbat med detta under hösten och det vi ska göra nu är att försöka sprida det här och jobba med att implementera de här frågorna.
Jag tackar dig, Kristina Hellner, för att du kom hit.
Tack så mycket.